Vilken enorm rikedom det är att få vara med i en sån här typ av gemenskap, tänker man när man står här uppe och tittar på alla er. Vad härligt det är att få ta avstamp ut i hösten tillsammans. Nu är det inga mer speciallösningar över sommaren eller församlingshelger eller läger eller andra saker. Och det är ju fantastiskt härligt att få göra de grejerna med. Men det finns en vila och ett lugn i att vardagen rullar igång igen. Men jag tänkte att vi skulle vara kvar lite i där vi var på församlingshelgen. Vi pratade om alla generationers församling. Om vad egentligen är det som behövs för att lämna tron vidare till nästa generation på ett bra sätt. Och vi hade Julia Wellstam bland annat på besök. Och hon talade utifrån den här berättelsen om Marta och Maria. Ni som var där kommer ihåg det, och för er andra så säger jag det också så ni kan följa med. Och jämförde det här med våran tid. Alltså när Marta springer runt och slits emellan en massa olika saker som drar henne en hit och en dit och är frustrerad och stressad. Så säger Jesus, ja men titta på Maria, hon har ju valt det bästa. Du ska inte förebrå henne för det, utan det allra viktigaste som handlar om att sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till honom och formas av honom och få del av hans hjärta för den här världen. Det är ju viktigare än någonting annat som vi kan göra, hur gott det än kan vara i sig själv. Maria var så angelägen om att få tag i det som Jesus ville säga, att hon gjorde uppror mot en massa saker i hennes tid. Det var ju inte meningen att hon som kvinna skulle sitta där och vara en del av männens gemenskap till exempel. Utan hon skulle ha gjort som Marta. Det var ju vad som förväntades av henne. Men hon var mer angelägen om att få lyssna till Jesus än allt det här andra. Är vi lika angelägna som Maria? Där slutade vi på något sätt i församlingshelgen. Är det här lika viktigt för oss? Eller slits vi som Marta mellan en massa olika saker som pågår i våra liv, olika uppgifter och projekt, att vi missar att sätta oss vid Jesu fötter? Är Jesus och hans församling bara ännu en sak som vi försöker pressa in i vårt redan överfulla schema på något sätt? Och som ibland väljs bort? Om vi nu tror på allvar att Jesus, att Gud har gjort något i Jesus som är fullständigt unikt, fullständigt livsförvandlande och fantastiskt och som är helt avgörande för alla människor. Om vi tror det på riktigt, finns det någonting som är viktigare för oss än just det i så fall? Jesus säger ju att han kom hit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Precis som i berättelsen om den gode herden som Jesus berättar om. Och i den berättelsen så verkar det ju verkligen som att det här är viktigt för Gud. Jag tänker att vi ska läsa den tillsammans från Lukas 15. Ja, spännande. Den där effekten har inte jag gjort. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det så blir han glad. Han lägger det över axlarna och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Den här liknelsen som Jesus berättar, den visar ju faderns hjärta och angelägenhet. Och han börjar med att beskriva Lukas här att alla syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Alla som var utstötta i samhället, som människor såg ner på, som man inte ville komma i närheten av. Framförallt inte de så kallade fariseerna, de religiösa ledarna. De var rädda för att besmittas av de utsatta, de marginaliserade och deras orenhet. Men det var de som höll sig nära Jesus. Och det här ser vi genom hela Jesu liv och tjänst på jorden. Hur han möter de här svaga, utsatta människorna med en oerhörd kärlek och nåd. Han får dem inte att känna sig nedtryckta och föraktade, vilket de var vana att göra. Utan han får dem att känna sig älskade och upprättade. Han söker sig till dem. Han ber om att få komma hem till dem och äta tillsammans med dem. Och för det blir han ständigt kritiserad av de här religiösa ledarna. De som kunde hela Guds lag, hela gamla testamentet utan till, men som istället för att använda den för att befria människor, använde den till att trycka ner och lägga bördor på andra. Använde den för att skaffa sig makt och egna privilegier. Och som svar till de här, som är övertygade om att de betyder långt mer för Gud än alla de här andra syndarna som de såg ner på, så berättar Jesus den här berättelsen. Och säger att Gud gläder sig ju mer över en enda av dessa som ni föraktar, som omvänder sig till honom och hittar fram till honom, än över 99 som inte behöver det. Han berättar för dem om hur fadern är. En fader som de vet allt om på något sätt, men ändå inte verkar känna. Att det är så här han är. Han lämnar ju de 99 rättfärdiga och ger sig ut och söker över det enda som är förlorat. Och ger sig inte förrän han hittar det. Och när han hittar det så lägger han det över sina axlar och så bär han det hela vägen hem. Och varje gång det händer så blir det en enorm fest och glädje i himlen. Det är inte så att de 99 är betydelselösa för honom. Men han vet att de har det de behöver av mat och beskydd. Och det enda som är förlorat är så viktigt. Det är så fadern är och det är så han älskar. Det finns ju en modern lovsång som kanske är en av de mest populära skriven utifrån den här berättelsen, som heter Reckless Love. Och det betyder ju liksom oförsiktig, på gränsen till vårdslös kärlek. Och då kan man ju undra, kan man säga så om Gud? Ja, men det sättet som Gud älskar på, det är ju aldrig själviskt. Han funderar liksom inte kring vad han kommer vinna eller förlora genom att älska. Utan helt utan sin tanke på sin egen säkerhet eller bekvämlighet kastar han sig ut. Han sätter sitt liv på spel. Och han vet inte ens om hans kärlek kommer bli besvarad. Men han blottar sig ändå. För möjligheten att vända om, att besvara hans kärlek, ska finnas där. Det är ju på gränsen till vårdslöst. Guds kärlek lämnar alltid de 99 för att söka efter det enda. Vilket rent rationellt verkar ju helt dåraktigt för oss. Men Gud håller inte igen med sin kärlek. Och det är därför han sänder sin son för att dö en fruktansvärd död på ett kors. Så att du och jag kan gå fria. Det betyder att hans kärlek såg dig när du redan var långt borta från honom. Eller kanske till och med föraktade eller hatade honom. Så såg hans kärlek dig. Och han sätter sitt liv på spel för att den möjligheten att komma till honom ska finnas där. Det är på gränsen till vårdslöst. Den här kärleken drabbade mig när jag var 14 år gammal. Full av självförakt och kände mig ganska ensam i livet. Tyckte inte jag hade några riktiga vänner. Då hittade Jesus mig. Då lyfte han upp mig på sina axlar och så bar han mig hem och sa: här i min folla, det är där du kan hitta dig själv. Det här är ju faderns hjärta. Det är så han alltid älskar. Han är på ständig spaning över det som är förlorat. Och det uppdrag som han har gett till oss som hans församling, det är att spana och leta och sätta våra liv på spel för samma sak. Att överge våran bekvämlighet och instängdhet för att ge oss ut och söka över det som annars är förlorat. Vår gemenskap existerar bara för att visa världen att det är så Fadern är. Det är så han älskar. Det handlar inte i första hand om oss, utan om dem och i slutändan om hela mänskligheten. Det är inget mindre som står på spel när det kommer till det kristna livet och när det kommer till församlingens gemenskap. Är det här viktigt för oss? Det är därför vi också behöver varandra. Eftersom det är så mycket som står på spel så finns det ingen människa som kan göra det här på egen hand. Och vi är en familj. Det är det som bäst illustrerar kanske av de bibliska bilderna på församlingen. Vad vi är för någonting. Vi är en familj av en massa olika människor och olika generationer som förenas av att vi alla har tagit emot Jesus. Och kristen tro är tänkt att levas i en sån gemenskap. Det är livsviktigt för att vår tro ska utvecklas, för att hålla oss på rätt spår, för att gnugga oss i gemenskap mot varandra. Och jag skulle säga att det är otroligt svårt, nästan omöjligt, att vara kristen på egen hand. Det är inte tänkt så. Och i våran tid som är så individualistisk så kan vi ändå hamna där. I en slags privat tro. Och även om den bibliska tron är personlig så är den aldrig privat. Utan den är alltid delad med andra. Och församlingen är ju något otroligt spännande och dynamiskt och unikt. Precis som vi sa förra helgen också. Det finns ju ingen annan företeelse som förenar människor av så olika bakgrund och klass och intressen och etniciteter och kultur och generationer som Guds församling. Och där har Gud tänkt att vi ska ta oss an varandra och dela varandras liv på djupet. Och det vi behöver för det är ju inte en perfekt gemenskap utan en enkel och äkta gemenskap. Och en av de största utmaningarna i att bygga den här gemenskapen, det talade Olof Brandt om förra helgen. Han var inbjuden på förmiddagen för att tala utifrån sin rapport Här för att stanna. Där han har undersökt och forskat kring varför är det så många unga människor som lämnar kyrkan. Framförallt när de är mellan 20 och 30 år. Och det som är intressant både i Olofs undersökning och i andra undersökningar, det är ju att mycket tyder på att de har inte slutat tro på Jesus många gånger. Utan de har slutat tro på kyrkan. Och en av de viktigaste byggstenarna när Olof presenterar resultatet av vad är det då som gör att människor stannar kvar i församling och är engagerade. Jo, det är relationer över generationsgränserna. Det är en av de viktigaste byggstenarna tillsammans med familjen, tron i hemmet. Och vi lever ju en tid där skillnaderna mellan generationerna ibland är så stor att det känns som att vi talar olika språk. Och det betyder att det här sker ju inte av sig självt utan det här sker ju för att vi medvetet satsar på det. Och det största ansvaret för att de relationerna byggs, det ligger ju på oss. I den etablerade församlingen, i de etablerade generationerna. Vi behöver ta oss an yngre människor. Vi behöver ge plats för de unga att vara med och forma en kyrka som de tror på. Det som vi hela tiden behöver ha framför ögonen när vi tänker... men vilka verksamheter ska vi ha? Hur ska söndagen se ut? Vilka riktar vi oss till och så vidare? Det är ju människor som ännu inte känner Jesus och nästa generation. Vad lämnar vi efter oss? När jag satt i samtal med den här församlingen, en liten rekryteringsgrupp, för att fundera på, ska du komma hit och jobba här? Då var en av de sakerna som man beskrev att, Vi har så många unga människor i den här församlingen. Barn och tonåringar. Och vi ser att det kommer vara en stor grupp under många år framöver. Och det är ett enormt ansvar och förtroende att förvalta. Så vi vill att den som kommer hit, den ska hjälpa oss att ännu mera fokusera på hur vi gör det på bästa sätt. Det är ju en helt rätt inställning, tänker jag. Och anledningen till att man satt här i samtal med mig, det var ju för att jag hade en del erfarenhet av detta. När jag jobbade i församlingen i Sonstorp innan jag kom hit, så anställdes jag som en av församlingens egna ungdomar, som ganska ung, med väldigt mycket åsikter om saker som behövde förändras. Och det var starka spänningar i församlingen kring de här sakerna. Vi hade också väldigt mycket ungdomar och barn, men gjorde ganska lite, tyckte jag, för att låta dem vara med och forma och för att det skulle vara relevant för dem det vi höll på med. Så det var inte en kyrka för dem som de kunde tro på och ta till sig, utan deras församling blev någon slags isolerad församling i församlingen, framförallt på fredagkvällar. Och det ville vi ju inte. Så jag började utmana en del av de här sakerna, och det blir ju alltid jobbigt när det spänner. Och det kulminerade i ett årsmöte där jag hade blivit ombedd av församlingsledningen. Då var jag ungdomsledare och hade tittat på, ja, men vi döper ganska mycket människor. Under den senaste 30-årsperioden så har vi döpt 120 människor i den här församlingen. Och alla de har varit under 20 år gamla i princip. Och då blir ju frågan till oss som gemenskap, vad gör vi för att anpassa oss och inrikta oss på att omsluta alla de som fyller på vår församling, som i princip är bara unga människor? Och så pekade jag på några saker. Ända tills jag blev avbruten av en man. Han ingick i äldstegruppen och hade ett stort förtroende i församlingen, och han avbryter i ilska. Och skriker åt mig. Du står här och anklagar oss, skrek han. Och allt bara frös till is. Och vi hade satsat i det här årsmötet för att försöka få med ungdomarna. Så det satt en 15-20 ungdomar som var med på sitt första årsmöte och fick uppleva det här. Och han gick på. Så jag vet inte ens varför vi har dig anställd. Vi är några som har pratat om det. Vad är meningen egentligen med att du är här? Och han som var ordförande för årsmötet blev lite ställd och visste inte vad han skulle göra. Så han sa, ja, men du kanske behöver gå och sätta dig. Okej, sa jag. Så jag gick och satte mig. Men då reste sig en kvinna upp mitt i livet, 45 år gammal. Och sa med hög röst, det här är inte okej. Så här kan vi inte göra när vi samlas och pratar med varandra. Jag vill att du sätter dig ner, sa hon till äldste brodern. Och så vill jag höra vad David säger. För det här är ju viktigt för oss. Hela vår framtid står ju på spel. Och en hel del andra reste sig upp och fyllde i. Vi vill höra färdigt vad det här handlar om. Så då sa ordföranden, kan du komma fram igen? Så jag lommade fram dit och försökte ta upp tråden och fortsätta. Och efteråt, en vecka senare ungefär, så kom den här äldste brodern fram till mig med tårar i ögonen. Och bad om förlåtelse. Och det här blev någon slags vändpunkt i församlingens liv. Där man inser att så här kan vi ju inte ha det. Att vi försöker förnya oss och anpassa oss efter att omsluta unga människor kan väl inte resultera i det här. Och det är inte så att den här äldstebrodern var någon ond människa på något sätt. Men han var så marinerad i att bevaka sina egna intressen att all förändring såg som ett hot. Och var jobbigt för honom och för en del andra. När man ett par år efter det valde att be mig att bli pastor i församlingen, så visste man ju att då valde man väg. Den tidigare pastorn som hade stått nära de här äldste bröderna, som hade försökt att bromsa och stå i vägen så mycket de kunde. Han stod ju för en inriktning. Och jag stod för en helt annan. Och hela församlingen i princip enhälligt då, ett par år senare, valde ju väg i det. Och då förändras ju mycket. Det får ju konsekvenser. Hur använder vi våra resurser? Hur utformar vi våra gudstjänster? Hur kan vi omsluta barn och unga på bästa sätt i alla tänkbara samlingar? Och det här fortsatte att vara jobbigt för en hel del. Men det är ju inget emot den glädje som alla kände när vi till exempel ett par år senare fick döpa 15 tonåringar vid ett och samma tillfälle. Det kommer ju inte i närheten av den tillfredsställelse och glädje när man ser att de unga tar stafettpinnen och springer vidare. Är det här viktigt för oss? I den här perioden så ville några av våra ungdomar anordna en julfest. Så de planerade för att ta dit en diskjockey som hade varit på frizon, som de tyckte det här var ju häftigt och spännande, det här har vi inte gjort förut. Så de kom och frågade mig om de fick det och jag sa absolut, kör på. Så de röjde ut alla bänkarna i kyrksalen och gjorde plats för den här kristna diskjockeyn och bjöd in alla sina klasskamrater och ungdomar i Finspångstrakten till en gemensam julfest. Det var inte alla som tyckte att den idén var lika bra i församlingen. En del tyckte att det här, så här kan vi inte göra. Vi kan inte ha disco i kyrksalen. Det här var högst problematiskt. Men jag försvarade dem och sa, jag har gett dem godkänt till det här. Ett och ett halvt år senare ungefär så ringde hon som var ansvarig för det här, Rebecka, upp mig och sa, jag har en klasskompis, hon var med på den här julfesten. Och hon vill träffa dig. Hon vill att vi sitter ner och pratar. Så jag träffade Saga och Rebecka i kyrkan. Och då berättade Saga att jag hade aldrig varit i kyrkan förut. Och så kom jag till den här julfesten. Och när jag gick därifrån, det var en sån fantastisk atmosfär. En sån frid i den här byggnaden. Och när jag gick därifrån så har jag haft med mig den friden sedan dess. Och jag fattar inte vad det här är. Och både jag och Rebecka fick försöka förklara för henne, men det är Guds närvaro. Det är ju den heliga ande som rörde vid dig när du var här och som har funnits med dig sedan dess. Och hon tog emot Jesus och blev en kristen som en frukt utav att vi gjorde någonting som kanske inte var helt uppskattat och populärt, men som nådde människor på ett nytt sätt. Den där typen av saker behöver vi alltid vara beredda att göra, tänker jag. Att släppa på det som vi tänker har varit vårat sätt att göra saker. Och som vi också ser ibland en högst begränsad frukt av. Att fortsätta göra samma saker och förvänta sig ett annat resultat än vi redan ser. Det är ju det som Einstein kallar för idioti. Om vi vill se ett annat resultat så behöver vi göra andra saker. Att regelbundet se människor komma till tro och döpas att församlingen växer, det är ju det naturliga tillståndet för en församling. Eftersom allt som har liv växer och utvecklas och förändras. Och när det inte sker så beror det på att det är något som hindrar växten. Det är något som har kommit i vägen och nästan alltid är det vi själva som kommer i vägen. Vi som är de som har varit med ett tag och som vet hur det här ska göras. Det är ju vi som faktiskt riskerar att bli fariseerna som Jesus riktar sig till och säger, ni känner ju inte Gud. Våran brist på tro och förväntan, våran brist på överlåtelse, våran benägenhet att inte tro så mycket om oss själva eller våran bekvämlighet och trygghet i hur saker är som vi är vana vid. Allt det här kan stå i vägen för det som vi egentligen längtar efter att få se. Och Gud längtar alltid efter att föra in nya människor i våran gemenskap. Han är alltid beredd att lämna de 99 för att ge sig ut och söka efter det enda. Så det hänger inte på honom, utan han väntar ju på att vi också ska vara beredda att göra samma sak. Och att vi ska göra det tillsammans med honom. Jag är oerhört glad och tacksam över att Gud kallade mig hit. Så att jag får göra det tillsammans med just er. Det känns som en otroligt spännande utmaning när vi går in i den här hösten. Och känslan runt omkring som jag har, det är att människor är mer öppna för budskapet om Jesus än de har varit på väldigt länge. Är vi beredda på det? Vad det kan komma att betyda för oss? För när vi är med och bygger den här enkla och äkta gemenskapen i Betania kyrkan i Åbytorp, så gör vi ju inte det bara för vår egen skull, för våra egna behov, utan vi gör ju det för Guds rikes skull. I slutändan handlar ju allt om Jesus och hans syften för sin församling. Och att få vara med i det är ju det absolut största och mest meningsfulla som existerar. Och då bör vi fundera inför den här terminen. Hur kan vi välja det bästa? Hur kan vi sätta oss vid Jesu fötter igen och få del av hans hjärta för världen? Hur kan vi förnyas utav den heliga ande så att vi är beredda att ge upp en massa saker som kanske egentligen är betydelsefulla och viktiga för oss, men som står i vägen för att vi ska nå och omsluta nya människor? Hur kan vi bygga en sån gemenskap tillsammans? Amen.